Podplay.
Hej och välkomna till... Jaha, du ser.
Kör du.
Ska jag köra? Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka. Den här veckan är vi sponsrade av Klarna som vi har ett samarbete med.
Jaha,
Klarna. Säg någonting om Klarna.
Nej, men jag är superimpad och jag är väldigt stolt för att ha Klarna som sponsor. Vi har ju liksom genom åren får man faktiskt säga nu ändå sneglat ganska mycket på den här typen av bolag. Och som vi har hört i tidigare avsnitt så är det ju verkligen ett bolag som är pickt framåt, vill göra så bra som möjligt. Självklart vill de också tjäna pengar, men de gör ett fantastiskt jobb och det funkar ju otroligt bra. Alltså. Jag menar, hela deras system tycker jag när man handlar på nätet så gör det så otroligt enkelt. Och att de också tar till sig av kritiken att de vill verkligen påminna så att man inte ska missa betalningen. Mm. För det är ju superviktigt. Det måste man ju vara vuxen nog och förstå att det gäller att betala sina räkningar. Och det är ju ingen skillnad när det gäller Klarna. Men de har också blivit bättre på att påminna så att det inte ska bli så att man nu att man får betala en massa ränta i onödan. Så att heja Klarna tycker
jag. Heja Klarna. Jag kan berätta att jag hade en häromdagen. Jag beställde nya skedar på nätet. Och så tänker jag så här, det här vet man ju inte om de här dyker upp och när de dyker upp. Det är 600 spänn ändå. Så att det var så här, betala med Klarna. Den kommer in i appen, bam bam, hur enkelt som helst. Och sen så har du perioden gått, det är 3 dagar kvar, jag har mina påminnelser som säger det är dags att betala den här nu från Klarna och jag har fortfarande inte fått någon skedar och trycker bara på en knapp som säger så här, jag vill anmäla denna, vad är problemet, jag har inte fått grejerna ännu, då säger de, då pausar vi den här, då hojtar när du väl har fått grejerna så tar vi hand om det då. Så jädra speedigt. Mm. Det är som en privatsekreterare man hade på kontoret. Kommer du, har du haft sekreterare någon gång? Jag säger så här, kan inte du bara reda ut det här och återkoppla till mig? Fast jag har Klarna på privatsidan där. Otroligt skönt. Istället för att jag sitter och betalar pengar och sen har jag inget att komma med om liksom, produkten dyker upp, om det är det jag förväntar mig, sådana saker. Det tycker jag är det stora värdet. Och nu när jag ändå får mina påminnelser, bra koll, alltihopa, så underlättar det massor. Så att, jag håller med dig. Jag tycker att vi med rak rygg kan säga tack så mycket för att vi får åka lite piggyback på deras varumärke och det arbetet de gör. Det får ju oss som partner som ser lite bättre ut också.
Absolut. Jag får bara en rysning när du säger det. Det är lite intressant här som du säger med sekreterare. För jag har en kompis som jobbade som sekreterare för, alltså på, nu pratar vi på 90-talet. Mm. För en så här, ja men så här, nära sekreterare till en hög chef. Och den gubbfan, han gick ofta in till henne. Och sen satte han på en postitlapp och sen när hon fick den här högen med papper på postitlappen så stod det 4 hål tack. Det vill säga att hon skulle stansa ut hål så han kunde sätta in papperna i en pär.
Hade det tagit längre tid att skriva 4 hål än att bara trycka till med hålslaget?
Ja. Exakt. Ja. Mm. Men det var liksom när det var buntar tyckte han väl att det var för mäckigt. Liksom. Så då bara 4 hål tack. Mm. Och det där sitter, så fort jag hör ordet sekreterare så får jag en rysning av just det skälet. Mm. Men ja, så är det.
Jag fattar vad du menar.
Men du, läget annars då? Har du haft en bra... hur ser hösten ut? Liksom?
Nej, men
klarar du av mörkret? Och,
nej, men jag tycker det går jättebra. Och, liksom. Jag bestämde mig i sommar att jag skulle ha högt tempo i höst. Det kan någon som är runt mig kanske upplever att jag alltid har högt tempo. Men jag tycker att jag har varit lite soggig de senaste 2 åren. Det har varit lite för mycket liksom mjukisbyxor och datorspel och tagit lite kunder på uppstuds och lite liksom jävligt intressanta saker som händer i verksamheten. Men jag har inte gått liksom, jag har varit lite rädd för att gå på full kapacitet. Efter hur det var för några år sedan så var jag aldrig utbränd, men jag kände mig väldigt mätt på att ta ut mig och liksom varit lite rädd för det och tänkt jag ska hålla tillbaka. Jag ska vänta tills det stora projektet kommer. Då ska jag ha lite extra att lägga in. Men nu känner jag att jag har gett upp på det och kör all in. Och då gör också att den här höstdeppen försvinner mycket. För att jag kör järnet, jag har jättekul, det är fullt med grejer. Och jag känner att jag dimper ner i fåtöljen när dagen är slut. Men där satt den. Bra jobbat. Den där bastukänslan efter ett bra skorspass, liksom, när man känner att det verkar lite i musklerna på ett skönt sätt. Där är jag i arbetslivet. Så det tycker jag är skitkul. Jag känner mig lite mindre förgubbad faktiskt. Det, där är jag.
Ja, skönt.
Mm. Nog om det, Mattias. Det är ju så här att du och jag gillar ju podda ihop, men vi har ju också ett brinnande restaurangintresse kan man säga. Eller hur?
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Vi har alltså, gjort det är våra ju,
finns det något bättre egentligen än att gå ut och käka och få bli serverad riktigt god mat och dryck? Är inte det livets höjdpunkt?
Och för mig är det ju, det toppar ju både massage och solstolar och grejer. Att, och framförallt att komma in i en miljö där man känner att det är någon som har en hög ambitionsnivå, som har en stolthet i det de gör. Och när man har lite, den bästa restaurangbesöken tycker jag är, det är när man sticker in huvudet lite försiktigt, som att man inte riktigt vet, vad ska hända här? Hur kommer det här smaka? Hur kommer det bli? Liksom så här, jag tror att det är den närmsta jag kommer någon sån här Gröna Lunds sätta sig i uppförsbacken på Bergdalbanan som 47-åring är det nog liksom en del restaurangbesök, om man tänker så här, nu blir det resa och det här ska bli spännande att se vad som händer liksom. Så där är jag, och du har ju drivit restaurang till och med, eller hur?
Ja, det har jag gjort, absolut. Ja, jag driver en sommarkrog i Nyköping i 3 år. Så, och men det är fascinerande med restaurang. Jag skulle vilja, det skulle kunna vara någonting som jag skulle kunna ägna mig åt om ett antal år igen. Mm. Jag tycker dock att det är tufft med öppettider och det är liksom, det kräver, alltså det är tufft, det är slitigt och jädrigt hårt för, skulle jag vilja påstå, alla krögare.
Och här är också, det är ju som klassiker från Mickan i Solsidan, det är skillnad att man öppnar spa för att man gillar att få behandlingar eller för att man gillar att tvätta handdukar. Så vi ska väl lista ut den här drömmen många har om att driva restaurang eller driva krog, om det är det så fantastiskt att vara på andra sidan som det är att vara gäst? Och går man och lägger sig med tacksamhet 4 på morgonen över vilka härliga gäster man har? Eller tänker man ett fullt konferenssällskap till så skjuter jag mig i huvudet? Eller är man på båda och? Det ska vi titta på idag då, restaurangekonomin. Svaret är säkert båda och, vi får se. Kan inte du göra din cirkusdirektör så är vi igång.
Jo, men då får vi varmt välkomna in krögaren och entreprenören från Örebro, Roger Hjelm. Varmt välkommen!
Tack så jättemycket.
Vad kul att ha dig här.
Ja, det är fantastiskt att vara här. Jag slås direkt av att det är den bästa känslan att komma in i en restaurang. Där man kan säga att det finns en känsla som är bättre. Det är att få vara på restaurangen och ge er den upplevelsen.
Men är det verkligen så? Säger du inte bara sen för att du ska ha smörigt trevlig nu?
Nej, den drogen går liksom inte bra med. Uh-huh. Den nöjdaste gästen, det är en magisk känsla. Och när man... Ja, någon gång så skiter det sig, då är det ju så jobbigt att man måste ju ta sig tillbaka till den nöjdaste gästen.
Mm-hmm. Hur ska man bete sig som gäst, tycker du, om man är riktigt nöjd? För ibland, och oftast så kan det här sitta ihop med att jag har kanske fått en konjak i handen eller en whisky och det är liksom så här, man är lite förfriskad, man mår så jädra bra, och så vill man helst kalla in kocken och krama honom och ställa sig upp och applådera och grejer. Men man känner också så här att det här är deras jobb. Det kanske är lite onödigt, skitnödigt att min kärlek ska stå för mycket plats.
Alltså, så här, hur... Fasen vad härligt det är. Alltså.
Är det så?
Ja, men det måste jag säga. Eller knacka på och komma ut i köket.
Mm. Det är uppskattat.
Ja, men, och vi har gjort det på, man säger, vi har ju, driver ju 2 restauranger på samma ställe. Då, men att den ena som är lite mer fine dining, det börjar vi ju första rätten ut hos kockarna i köket. Så du har ju redan träffat dem. Och sen så är ju de som serverar dig under hela kvällen, så ni känner ju redan varandra.
Okej, okay. så man kan aldrig bli så här too much med att man tänker så här, det här var kanon.
Ja, man kanske,
kocken är så här, ja, det vet jag väl, jag har ju lagat den här i 3 år, det är inte oklart för mig.
Att man kanske ska sluta prata någon gång så att kocken får gå in och städa och gå hem. Det har väl hänt någon gång man känner så här, fan, nu har det gått en timma.
Ja, jag fattar.
En av mina upplevelser när man är på restaurang, tycker jag, det är att jag, det beror lite på vart man är, men jag brukar alldeles ödmjukt fråga om jag får gå ut och titta i köket. Och ofta får man ju det. Eller jag skulle säga att nästan varje gång jag har frågat så har jag fått det. För det kanske beror att man kanske känner själv av om det är lämpligt eller ej. Men då brukar jag också, för jag upplever ju också att på de ställena där inte kocken går ut med maten, så får ju de sällan träffa de här otroligt nöjda liksom kunderna eller restauranggästerna, så att säga. Och de brukar, alltså när jag har frågat om man har gått in och sen, för man är ju ofta knockad och väldigt, väldigt fascinerad, så har jag upplevt ändå att kockarna tycker det är väldigt kul att man kommer in och tittar en liten stund och försöker hålla sig undan, såklart, så man inte är i vägen. Men, vad känner du om
det
här, Roger?
Absolut, ja, men det är klart att det är för er vi jobbar. Det är klart att när man får den feedbacken tillbaka, det ökar ju bara på drogen.
Men om jag säger till servitören att det var skitgott, går det ut? Går man in i köket och så ropar han då, rosor från bord 4? Eller är det bara som att det kanske tas på något konferenssamtal, att det är många som tyckte om fisken?
Ja, jag tror att det för det mesta kommer fram.
Ja.
Mm. Ja, jo, det
jo men det är, för det är det man har känt många gånger tycker jag, när man, att, man, att kocken eller kockarna då som står bakom i, för ibland är det ju väldigt trevligt tycker jag när kockarna kommer ut och serverar i den mån de har tid och berättar vad det är på tallriken, men det är ju ofta servitörens eller servitrisens liksom roll, men ja, det är ju liksom så här, man vill så gärna få säga det till dem när man är så nöjd liksom.
Ja, men
sen är det ju fascinerande också att se, för er som inte har sett ett restaurangkök, det är ju otroligt magiskt att titta när det är fullt ställ och se hur kockarna eller hur ni jobbar liksom rationellt och får ihop det, och hur tallrikarna kommer fram och att de kommer fram samtidigt i varje bord och så här, ja, man vill alltid vara liksom en fluga på väggen, för man vill ju som sagt inte vara i vägen, men det är ett fantastiskt ja, men det är en otrolig känsla att stå i ett restaurangkök när det är full fart.
Och det är det vi vet om, och därför vi då serverar första rätten i köket när det fortfarande då är full service, och sen så tar den ansvariga luckan hand om er när ni kommer in och säger hej och presenterar de andra och berättar vad ni får äta, så får ni stå och titta lite grann när det går ut en massa rätter ur köket.
Mm. Ja, cool. Det är som att se Sovjet spela hockey 1982.
Exakt.
Bam, bam, bam. Så jävla
det måste situation. Vara så.
Nåväl, hur började den här resan, Roger? Vi ska ta från början, för du är ju inte född krögare, eller hur?
Nej, inte alls.
Någon dag fick du bara så här, slog det slint liksom, och så gick du in på den här kamikaze-grejen, eller hur var liksom resan fram?
Ja, men resan fram var ju att släkten hade en stor VVS-grossist.
Ja, det är ingen följdfråga. Det var självklart. Då fattar man ju att man nu blev fine dining.
Ja, exakt. Ja, men, och jag hatade den där bananskalsresan. Alla såg framför sig väl att jag skulle ta över det där på något sätt. Och jag gillar det inte alls. Mm. Däremot gillar jag att åka skidor. Och lyckades se en dokumentär på tv om två killar som reste runt i världen och åkte skidor och jobbade som kockar på kvällarna. Så att, helt enkelt, jag blev myndig och bestämde själv. Gjorde en snabb kockutbildning och drog till Alperna.
Och målet var inte att bli någon bra kock, utan målet var att få åka så mycket skidor i.
Definitivt. Sen så upptäckte jag ju ganska snabbt att dels att jag hade en talang och att jag tyckte det var kul. Men fortfarande var ju skidorna det som drev mig framåt helt klart. Och jag kanske såg till att jobba så lite som möjligt för att åka skidor så mycket som möjligt. Hitta andra sätt att överleva. Som hyrde ut golvplats i lägenheten, så var det liksom det lilla restaurangen och fick kvällsmat på köpet. Det kom ner jättemycket folk till Alperna som inte hade skaffat någon boende där på mitten på 90-talet.
Men hur var reaktioner då när du liksom släppte rörgrejen och liksom...
Ja, men jag tyckte att det var ganska lugnt så, och ganska snart efter det så gjorde släkten en exit ur det. Så att då bidde det liksom ingen grej utav det. Och sen så var jag borta, så jag har ingen aning vad de håller på med där hemma egentligen.
Mm. Byter du blandare själv hemma fortfarande om det behövs eller?
Nej, det gör jag inte. men jag köper en bil. Jag äger ju en VVS-grossist nu. Jag har köpt in mig en.
Tillbaka till brottsplatsen.
Ja, men lite grann så. Jag blev rätt sugen att se om jag kunde påverka någon annan bransch än bara restaurangbranschen, eller om det var den jag var duktig i. Så att jag köpte in mig en, och med målsättning att ta mig in i styrelsen, och tog mig in i styrelsen, och jag tycker att det gjort skillnad. Alla vill bli sedda.
Ser, det sitter ändå rotat alltså. Man präglas alltså, du ser. Och just att det var VVS är ingen slump.
Nej, det är det absolut inte. Nej, det är det inte.
Nej. Kul. Ja, men då var du i Alperna i alla fall.
Jajamän, så att någonstans försökte jag överleva där. Och det sjukaste tror jag gjorde där för att överleva var när det var 0 kronor på fickan liksom. Jag hade verkligen åkt för mycket skidor, och det fanns ett jobb att söka. Det var till en väldigt stort känt bilmärke som sökte tolk, fransk-svensk tolk då. Och jag sökte jobbet och fick jobbet. Det var bara en hake att jag inte kunde ett enda ord på franska, men jag hade liksom inga pengar. Det var enda jobbet som vi... Och jag fick det där jobbet. Ja, några dagar senare skulle jag hämta en journalist och en fotograf. Det skulle vara ett 2 veckors jobb. Det skulle göras ett magasin för den här bilfirman. Och resa runt med dem och tolka. Och från Genèves flygplats till första intervjun med den här borgmästaren i byn med Chev, så satt jag där i bilen och tänkte att nu är det klippt, Roger, så du får komma på ett jäkligt bra ljug. Och liksom ända fram tills jag möter borgmästaren, och jag bor i Frankrike, så kan jag ju säga bonjour monsieur, comment ça va? Så han fattade det här i tolken. Och sen började han att prata. Och så tänkte jag, fan, säg någonting. Och rätt var det så, eller jag bara kom på, efter 45 sekunder han tittade på mig så typ att översätta. Och så säger jag, skitkonstig dialekt. Alltså jag har inte någon lust att förnärma en fransk borgmästare. Så att, det här får jag låtsas översätta. Och vad ska de säga? De fattar ju ingenting. Så att, jag pratade lite med dem, och sen efter 45 sekunder så tittade jag tillbaka på borgmästaren och nickade till honom att fortsätta.
Okej, jävla ångestmacka.
Ja, men skojar du? Och det höll ju på säkert i 40 minuter här innan det, som journalisten frågade, kan du franska? Så jag är jätteledsen, alltså, du får inte sänka mig nu. Så jag tog mig ur det, och egentligen ska man säga hela det mötet gick ut på att vi skulle liksom komma på ett sätt att ta mig ur den här situationen. Så vi lyckades avboka alla intervjuer i 2 veckor, skriva de här låtsasintervjuerna, och sen har jag fått lön då från det här företaget. Och nu är jag äger ett bryggeri ihop med han som är vice vd där nu.
Mm-hmm. Så du har bett om ursäkt?
Och... Nej, han vet inte om det här. Vi hoppas att han inte lyssnar på det här heller.
Okej. Annars kanske en chans nu för dig att städa upp böckerna och skicka tillbaka just den där lönen och säga att den här var jag faktiskt inte värd.
Nej, jag tycker att jag var värd den ändå. Det var ett bra repertoar.
Men då har du lärt dig franska efteråt?
Nej, jag fick dåligt samvete faktiskt, så att jag hoppade in och pluggade ett år i Frankrike.
Ja. Ja, vad skönt.
Men det är inte samma sak som att man blir liksom fine dining krögare vid världens ände. Nu måste du ju...
Ja, absolut. Ja, men någonstans så åker man skidor och klättrar varje dag och tycker att det är kul att göra det. Ganska långt bort från civilisation så finns det en viss fara med det. Och under samma år så var det 2 olyckor som man kan säga att jag kanske inte ska sitta här egentligen. Och efter sista olyckan, en stor lavinolycka, så när en av mina bästa vänner som bodde i den här byn kommer upp på berget och är ganska säker på att han ska få ta ner mig i en liksäck. Så när vi möts och hans som tårar bara fyller kinderna, så fattar jag att jäkla egoistiskt det var det, Roger. Så jag har bara tänkt på det själv och inte tänkt på att det kan bli kvar någon annan. Mm. Så att där dog kärleken lite grann för bergen i den sekunden som jag träffade Patrik på berget där. Jag hade sån jäkla tur att jag inte drog hem, utan jag drog liksom, eller var kvar i Frankrike och skulle börja jobba på ett ställe där jag fick gå bredvid en kock. Jag skulle gå bredvid honom i 2 veckor. Och han visade mig för vad gastronomi var. Så, som första gången vi möts och jag stoppar fram min hand för att hälsa på honom, så får jag inte en hand tillbaka. Jag får en rostad vitlök tillbaka. Och så berättar han om den här vitlöken i 10 minuter. Mm. Om vem det är som producerar den och varför han rostar den och vad han ska göra med den. Och hela pjäsen är det 2 veckor av föreläsning. Och där någonstans mitt i där så bestämmer jag för att det här ska bli skitbra på.
Och då, men då var du kvar i Frankrike alltså där och
ja,
jobbade
fast,
du kvar där?
Nej, jag bestämde mig ganska snabbt att jag ska starta eget.
Mm. Och varför gör man det då? Vad är skillnaden mellan att liksom vara kock är ju liksom ett hantverk och en konstform. Mm. Att driva krog är ju ett entreprenörskap. Det är ju, för mig tänker jag att i de flesta branscher säger man, bara för att man är duktig säljare betyder inte att man blir försäljningschef. Och det borde vara samma sak här. Bara för att man är duktig kock betyder inte att man blir någon
absolut
bra
inte.
Restaurangentreprenör.
Liksom. Nej, och det är... Jag tror liksom kanske det fanns i mig att jag ville, hade egna idéer och vad jag ville göra och jag ville... Alltså, och jag hade ju inga pengar här heller. Jag var ju tvungen på något sätt att hitta på någonting om jag skulle starta eget. Så att när jag flyttade hem kunde bo hemma hos mamma och pappa. Jag hade 2500 kronor. Jag kunde investera i ett värmeskåp och hitta en kille som också kunde avvara 2500 kronor och köpte ett värmeskåp. Och sen hyrde vi in oss på en nattklubb i Örebro där vi kunde utnyttja det här köket på nätterna. Och sen så gjorde vi förberedelser och kunde åka ut med catering på dagarna.
Så det började med att du lånade ett kök, stod hela nätterna, körde grejerna i värmeskåpet och sen caterade ut dem på dagarna.
Ja.
Och när är detta då?
Det här är typ 2000, skulle jag säga. Att det. Mm. Nej, det är ljuger. Det är tidigare, det är 97 kanske. Det.
Och tänkte du då att det här är bara början på något stort, eller tänkte du att...
Tittar man på vår gamla affärsplan så står det liksom att vi ska bli Sveriges bästa cateringfirma. Mm. Och vi hade som liksom en tydlig plan att vi skulle starta en matstudio, vi skulle laga mat ihop med folk, vi skulle alltid vara med på catering, vi skulle inte åka och lämna ett värmeskåp och sen så dra vidare till nästa, utan då var vi med som kock och servitör på stället. Och sen så hade vi som liksom tur i oturen att på den här nattklubben när vi stod på nätterna så hände det jäkligt mycket konstigt. Man får tro vad man vill, men det var steg som kom och gick och det var nyckelknipper och vattenkranen slog på bredvid. Och efter ett halvår så här, då vågade man inte, som jag behövde gå och kissa, så sa Ronny, jag behöver gå och kissa. Ja, jag får det med, för jag törs inte vara kvar här. Så att, och då började vi skämta, tänk om man skulle skriva en bok med mat och spöken i kombination. Och jag hade fortfarande inte pengar att göra en bok, men att göra en bok på låtsas kostar ingenting. Så vi skrev liksom kapitel på kapitel när vi kom på något nytt och pratade ofta om det där. Och en morgon efter jag gjort en catering kvällen innan så blev jag uppringd av en kvinna som säger att jag hörde om er bokidé. Jag gör böcker, ska vi göra den här boken? Och 2 timmar senare så sitter vi på hennes kontor med massa folk och ett kontrakt framför där de har kommit på namnet då Gastronom.
Oj.
Ett halvår senare så blir den här utsedd till världens bästa kokbok.
Mm.
Och helt plötsligt slutar inte telefonen att ringa. Ja, det är cateringuppdrag över fasen hela världen som vi får åka göra. Och skithäftigt. Men sen så gör man väl samma misstag som man gjorde på berget här. Att man tror att man är bäst i världen bara för man har gjort en bra bok och att man kan driva vilka företag som helst. Så vi slängde oss in i matpåseföretagsbranschen där det precis kom med middagsfrid var först ut i Sverige. Och jag tror att vi var som nummer 2 bra mat hemma. Riskkapitalbolagen hörde av sig omedelbart. Så sålde en del där och blev lite knas och startade restaurang. Skulle vara fine dining i Lilla Örebro. Försöka få örebroarna äta 7-rätters lunch.
Mm.
Våran revisor skrek, stäng lunchen och sparka personalen. Och vi sa, nej men det är så här man äter. Du ska lära dem att äta och det ska vara lika många kockar som det gäster innan man börjar som fattar att det finns inga pengar kvar.
Mm.
Alltså det var antingen så var det att sätta företaget i likvidation eller hitta en köpare. Så att efter ett halvår krävs utan lön så hittade vi en köpare. Och samma söndag som vi sålde så kommer hem och öppnar en flaska vin så ringer på min telefon. Jag svarar Roger Hjelm och personen på andra sidan säger, ursäkta du har ringt fel. Ja, jag har inga problem. Så, är inte du som han kocken? Jag vet inte om det är jag som är han, men kocka är jag. Och då ringer de från Katrinelund och har bestämt sig för att de ska sätta Katrinelund på en Sverigekarta gastronomiskt.
Men ska ringa någon annan?
Ja, ska ringa någon annan. Så slumpen förde mig dit kan man säga.
Mm. Det låter helt...
Vad häftigt. Och är det liksom, är det en känd... Alltså Katrinelund, är det välkänd i Örebro?
Nej, alltså då var det ju inte det. Det började med en tokig entreprenör som kanske egentligen var mer sugen på att festa på lördagar med resten av bönderna där ute. Så skapade väl en sjöbod med 4 platser och något tält utanför. De stod och grillade lite grann. Och min nuvarande kompanjon köpte sommarstuga där och hade väl lite pengar över. Så han köpte in sig och byggde ut det. Och sen så gick de isär så att min kompanjon blev kvar. Och sen var då de ringde fel till mig.
Och hur länge sedan är detta?
Vad häftigt.
Det är 10 år sedan.
Mm. Och vad tänkte du då? Tänkte du det här, nu har jag fått en chans till, eller tänkte du vi får se hur det går, eller var det aldrig oroligt? Det låter ju som att det finns flera punkter här. Det här har varit högst rimligt för dig att berätta, så därför jobbar jag som förskollärare nu.
Ja, exakt. Ja, men jag hade ju bestämt mig för att jag skulle liksom, när jag sålde att jag skulle sluta den här branschen. Jag skulle bli en bra man, en bra pappa och komma hem 4:30.
Ja.
Som du är så har jag en klok fru. Så att, efter
och sa, jag vill inte ha det hemma. Eller?
Ja, precis så är det. Men efter det här första mötet som jag hade med dem, där jag tänkte liksom att jag hatar ordet nej. Men jag tänkte att jag måste säga ordet nej nu. Men jag kommer hem från mötet och Jenny frågar, ja, hur var det där? Så den största idioten jag någonsin träffat. Så jag har sjuka planer. Och de planerna är givetvis min dröm. Men jag hade ju som lagt åt sidan. Men hon sa, vi åker ut och tittar och ligger. Så, och då var det som en stor byggarbetsplats som ligger efter hjälman där. Och det var bara lera och sten och... Det är som en film med huvudet och går och sparkar på den där stenen och sen rätt vad drar på en riktig slattan spark på den stenen så tittar man i ögonen och säger jag vill fan inte ha hem dig 4:30 på dagarna. Jag tror du bara kommer vara grinig då.
Mm.
Mm. Vad häftigt. Och sen och där är du. Där är resan, men det har uppenbarligen gått bra då, tänker jag.
Ja, men det har det gjort, absolut.
Alltså äger du det här stället ihop med din kompani? Alltså är ni två som äger det här?
Det är 2 som äger det.
Och du köpte det redan från början eller var det som att det var en resa fram?
Han ägde ju 100% då och han var ju på direkt att köpa in det då. Men att, jag var ju lite sargad där så att, jag skaffade mig en option på att jag hade ett år på mig att bestämma mig.
Mm.
Så på årsdagen kan man säga att jag köpte in mig.
Mm. Mm.
Hur har det gått då? Alltså nu har vi, om vi nu exkluderar pandemin, för det vet vi
ja, men det har ju varit en fantastisk resa tycker jag. Vi har ju verkligen fått människor att resa till oss, vilket var ett stort mål. Att också kunna bli en mötesplats, inte bara för svenska utan också för utländska gäster som är gastronomiskt intresserade. Och vissa dagar då är det ju verkligen, då pratar vi ett helt annat språk. Så det är skitkul. Mm.
Och när det går bra, vad är bra då? För att man har ju ingen aning. När man ser en rockstjärna stå på en stadion så tänker man, han måste ju tjäna 2 miljoner per kväll.
Liksom. Ja,
och när man går bra för en restaurang.
Vi tjänar inte 2 miljoner per kväll, det kan man säga. Nej, men,
har du en fast lön från verksamheten?
Ja, det har jag. Nej, sen hoppas man ju alltid på att det ska gå så pass bra så man kan få en utdelning.
Ja, men vad är en bra fast lön för en kock då? Om man är en duktig kock, inte så här, jag kör morgon-tv-program och har gjort världens bästa kokbok, utan om man tänker så här, vad kostar det dig att ta in en riktigt bra huvudkock? Liksom?
40.
40 i månaden?
Mm.
Och är det lätt eller svårt att ta på det bara kocka? Jag tycker att man hör i den här
mellan
branschen
30-40. Att det är helt omöjligt.
Svårt alltså, och omöjligt. Och det är liksom, de som man kan komma över är oftast inte så bra eller liksom har problem. Eller liksom.
Ja, men vi har ju bara bra kockar. Ja. Men det är ju skitsvårt. Och svårare är det. Också,
och varför är det svårt? Är det ingen som vill vara kock? Man tänker att det är liksom varannan punkt i tablån på tvn är ju kockprogram. Och kockens status måste ha ökat dramatiskt bara de senaste 20 åren. Liksom.
Så är det ju säkerligen på en kock som jobbar med tv. Men det är ju väldigt, de glömmer bort om man ska bli tv-kock att man kanske måste jobba ganska många år innan man kommer dit.
Mm.
Och det jobbet kanske man inte är beredd att ta.
Mm. För hur är kockjobbet då? Vad är det man inte är beredd att ta? Vad är liksom, hur ser vardagen ut?
Det är mycket städa. Mycket förbereda. Det är väldigt lite hockeymatch om man säger så. Att matchen är gästen väl är där. Uh-huh. Man måste ju orka ju göra det andra jobbet också. Sen så försöker att inte jobba så långa dagar. Men i år har det där skitit så totalt för mig i alla fall.
Vad är en vanlig dag? Hur ser en vanlig dag ut då?
I sommar typ mellan 8:30 och kanske då hem vid 1:30-2 på natten.
Men jobbar man mellan 8:30 på morgonen till 1 på natten, då ska man ju säga att 40 000 är ju för många människor en bra lön. Men, ja, men det är säga, timlönen...
De har ju förhoppningsvis, eller de har ju inte jobbat de patienterna, jag har ju fått tag i.
Nej,
Nej så är det klart, det blir ju så när man är egen.
Mm. Och när man gör det och det går bra för en restaurang, hur bra går det för en restaurang? Därför att jag tycker ofta man ser restauranger som, ja men det står i tidningen och de vinner priser och det här får man inte missa. Och sen 2 år senare så hör man att de går i konkurs eller tvingas lägga ner. Så att det verkar för en restaurang att den kan gå till synes vara liksom framgångsrik som restaurang. Men som affär verkar den knappt gå ihop sig i alla fall. Liksom.
Och det är kanske därför också vi har 2 restauranger. En restaurang som är den publika restaurangen där vi kan alltså, ha fantastiskt bra råvaror. Men vi kan också servera väldigt, väldigt, väldigt många människor under en och samma dag.
Mm.
Och sen har vi den lilla fine dining-restauranger som kan sätta oss på kartan där det är svårare att tjäna pengar eller på gränsen till omöjligt.
Trots att man betalar mycket mer som gäst så är det så pass mycket mer jobb i relation till de gäster man har. Att det är svårt, alla de här, man tänker sig Francien och Noma och alla de här man har hört,
som
där, Fäviken och de här, det är inga kassakor liksom.
Jag tror Fäviken hade inte de typ per omsatt krona så fick man satsa 2.
Det är svårt att få ihop det liksom.
Ja.
Och ni har löst det genom att ni har 2. En som är riktigt bra och en som är fantastisk.
Ja, och sen också har övernattningen.
Mm.
Att ha hotelldelen i det hela. Att ta betalt när folk sover.
Alltså Charlie, du hör ju vart vi ska ha julbordet, va?
Ja, det så blir det ju.
Ja.
Ja, så vi kan återrapportera för er som lyssnar. Hur var det då? Så nu får du på riktigt, Roger, komma och visa vad det går för.
Ja, jag älskar press.
Men om man sitter och lyssnar och är så här, ja, det låter ju både fantastiskt och hemskt på en gång. Alltså, så här, vad krävs det av den som sitter nu? Jag vet, du berättade för mig när vi hämtade kaffe att du telefon blev nerringd här i pandemitider av folk som har varit som, fan, jag har suttit hemma nu och funderat på min karriärval. Jag ska nog bli krögare. Liksom. Mm. Vad krävs det i form av stöd hemma? Hur mycket pengar behöver man ha satt undan på kontot innan man börjar? Vad behöver man ha för arbetsmoral? Vad behöver man kunna? Vad ska man ha för partnerskap? Om jag kommer till dig och säger så här, det här är vad jag har. Tror du att det kommer funka för mig? Vad behöver jag ha för att du ska säga så här? Och här har du nog en chans liksom.
Det beror kanske på hur stor restaurangen är. Men alltså att det kommer ju ta ett par år innan du kan tjäna en krona, det skulle jag tro.
Så man behöver kunna se sig själv leva utan lön i 2-3 år?
Så nu ska jag säga att jag driver ju också en restaurang mitt ute i ingenstans. Det är kanske skillnad om du startar en restaurang mitt inne i Stockholm. Den kunskapen har jag ju inte.
Mm.
Det är klart, är den full från start så är det klart att du tjänar pengar.
Mm.
Och om du tar rätt betalt. Men det är ju ett hårt slit. Det är ju ingen snack om sak. Och de som hör av sig till mig, de har ju då kanske i pandemin flyttat ut på landet.
Mm.
Tänker att här vore perfekt, vad kul det vore att ha en liten krog att gå till. Och sen ser de vad vi har gjort och så kontaktar de mig och tänker att vi kan göra en krog till. Och den tiden finns inte riktigt för mig att kunna öppna ett Katrinelund till. Jag behöver vara mina timmar på Katrinelund.
Mm. Mm.
Men du känner, men är det inte så här, vad skulle hända om du, är det ändå inte målet då att du skulle kunna liksom, att du har ju duktiga kockar. Vore det inte målet att du kunde vara den som åkte bara runt och hittade inspiration och kunde kanske hjälpa lite andra krögare och att det här gick av sig själv? Liksom.
Jo, mellan den första och fjärde varje månad.
Ja, jag tänker så här, en bra business borde ju inte bygga på att du måste vara där 10 timmar.
Nej, och så, alltså, sen kan man säga så här, att för en vecka sedan så anställde jag en driftschef och jag har också en vd sedan tidigare. Mm. Så att nu har jag ingen roll längre. Så att I teorin så skulle det funka så.
Om jag och Mattias vill ta med dig på en skidresa nu, då är det...
Absolut.
Då är det möjligt. Det är inte som att det går in, för vi har julbord liksom.
Ja,
nej. Men så, nu kan du lämna verksamheten och kvaliteten håller sig i två veckor i alla fall.
Ja, liksom. Men kvaliteten är jag inte det minsta orolig över.
Nej.
Den kanske till och med liksom att...
Okay.
Ja, det ska jag inte säga att den ökar, men att... Jag har ju två kökschefer, jag har ju restaurangansvariga, så att det är inte det minsta, eller som det är inget problem att kvaliteten skulle, de är så jäkla noga. Så det är nog kanske, alltså mitt jobb nu är väl någonstans att få det här att bli den gastronomiska mötesplatsen som vill att det ska bli. Och då kanske det skitbra att jag åker skidor mer.
Okej. Ja, bra. Så det är flera. Vi har både julbord och skidresa.
Ja, men det där är ju intressant. Jag måste också säga då, som har bott på landet mitt, alltså jag bor, har mitt sommarställe mitt i Sörmland, 10 mil från Stockholm. Och jag tycker det är så häftigt, dels på grund av pandemin, men kanske även tidigare, att det pluppar ändå upp liksom. Det är inte bara Stockholm man kan äta riktigt bra mat, liksom, utan det startar liksom olika små värdshus och gästgiverier och fika, alltså mycket fikastugor sådär som man har åkt runt på nu. Så att det känns ju ändå som att det finns ambitioner runt om i landet och att man kan få riktigt bra saker ute på vischan. För att det upplevde jag kanske för 10-20 år sedan som jag uppväxt i Nyköping, att maten var ju så jävla dålig på restaurang, så att det var väl därför man var duktig själv på att laga mat, för att det var liksom oduglig mat på restaurangerna. Och sen, jag menar, liksom en lunchrätt i Stockholm var ju ofta liksom bra mycket högre klass än det som kallades fine dining i Nyköping i alla fall. Men där tycker jag att det har hänt supermycket på sista... Ja, men 5-10 åren kanske. Att det liksom kommer ut i mindre städer och framförallt också ute på landet. Att det finns ett ökat intresse för mat och för just kvalitet också. Att det inte bara är plankstek som i och för sig kan vara supergott. Men du förstår vad jag menar, att det är inte bara liksom...
Jag tror att medvetenheten om råvarorna har ju blivit mycket, mycket större. Och någonstans
ja,
är en
och mycket ekologiskt närodlat.
Absolut. Och det är ju våran fördel att ligga där vi gör, att vi har ju fiskebåten som rullar ända in i restaurangen. Vi har producenterna som kommer med grönsaker på morgonen. Vi vet ju oftast inte vad vi ska ha på tallriken förrän de har levererat grejerna.
Ja, häftigt. Och vad är Hjälmarens guld? Liksom?
Jag måste säga Hjälmargösen.
Ja.
Det är också världens första miljöcertifierade insjöfisk.
Mm-hmm. Vad betyder det?
Det är väl hållbart på alla möjliga sätt. Liksom. Det finns ingen kvicksilver i den. Den finns ett bra bestånd. Den fiskas på ett bra sätt. Så, ja, det är superhärligt och vi kan ta emot ungefär 8 ton på en sommar.
Oh,
men får vi någon gös på julbordet? Vet inte,
ja, det är klart du får det.
Jaha, okej. Okay. Mm. Julgösen.
Jajamän.
Men lutfisk då?
Lutfisk blir det också.
Ja, det är viktigt tycker jag.
Ja.
Ja, den traditionen.
Vad häftigt. Men då har ni också övriga lokala producenter. Jag kan tänka mig att det måste finnas mycket runt om. Sådär, att man kan,
jättemycket.
Det är mycket bönder runt om i Örebro. Det är ju stora slätter och mycket marker och grejer.
Ja, och sen så alltså vi kan ju skicka ut på våran social media att nu behöver vi ha kantareller. Ja, då dundrar det ner massa kantareller till oss, eller rabarber, eller vad nu vi söker för någonting. Så att det finns ju som sagt mycket folk som bor på landet som vill bli av med grejer. Eller tycker det är kul att...
Ja, häftigt.
Ja, ut och plocka.
Och men nu då, jag hör ju nu att du säger att du är någon delägare i bryggeri, du har gått in i VVS-branschen igen. Hur ser det ut framöver då? Du håller på liksom, du kan inte riktigt låta bli, känns det som. Du känns som du har nya idéer och du har svårt att säga nej och verkar vara otroligt driven. Hur ser det ut om 10 år? Vad gör du då?
Ja, Katrinelund är definitivt kvar. Om 10 år så vill jag nog ha ett lite lugnare liv. Jag vet inte, jag tror inte att det kanske blir så, men det är min målbild är att det ska vara lugnare.
Det är livslögnen.
Ja, exakt.
Snart.
Ja, men att... Ja, men kanske åka lite mera skidor igen och ja, men ha det riktigt, riktigt bra. Men jag gissar att då driver jag en restaurang eller något annat i fjällen. Jag tittar på den redan nu.
Vad häftigt.
Ja, to be continued.
Vad har du för tips då att ge? Du har ju 2 barn själv, men vad är ditt tips då? Vad har du tagit med dig från din resa? Liksom? Om du ska säga till lyssnarna här, för vi har ju många... Vi är en ekonomipodd, vi är väldigt mycket ekonomiintresserade såklart som lyssnar. Du är ju en sann entreprenör känner jag. Vad har du för medskick liksom? Vad är dina tips?
Att våga. Våga misslyckas, våga och våga ta chansen när den kommer. Det går inte att säga sen att fasen inte tog den. Ta den. Och tar du chansen, bestäm en tid som du ger dig chansen. Att bestämmer vi till den 15 oktober, där det är 15 oktober som gäller. Funkar det inte då släcker vi det.
Mm. Mm. Just det, tydliga spel. Antingen, du behöver inte sitta och försöka lista ut om det går. Jag provar och så vet jag, här kollar jag. En av mina favoritcitat som jag plockat upp någonstans på vägen, det är att bra möjligheter dyker nästan alltid upp som dålig timing.
Ja, exakt.
Att det dyker upp som så här, fy fan, det är precis, men det är 2 år för tidigt. Ja. Eller det är 6 mål, och då får man bara konstatera att det kommer liksom, nu, den kommer nu. Ja, antingen får du ta den nu, eller så kommer den inte. Istället för att sitta och vänta på, nej, jag ska vänta tills det passar lite bättre i mitt liv. Liksom.
Och så var det verkligen med här bryggeriet. Att det kom in på ett bananskal.
Tänkte du, ja, men inte nu.
Ja, precis så var det. Men sen så var man kanske lite för snäll. Man tänkte i början, fan, sa jag till nu då. Mm. Men vilken fantastiskt rolig resa det är nu. Säljer det hela världen.
Och vart ligger bryggeriet? Är det i Frankrike eller?
Nej, det bryggeriet ligger i just nu i Nora, men är på väg att flytta till Örebro. Vi får inte plats i Nora riktigt längre. Mm. De börjar klaga på alla lastbilar som kommer.
Men vad gör du i bryggeriet? Du står inte och halvar malt och grejer?
Nej, jag gjorde det där en gång, ett företagsjobb som jag var där och gjorde, och sen sa bryggkillarna till mig, vad du än gör, Roger, brygg aldrig mer öl här. Det är skitskönt med tydlighet.
Men du måste ju göra lite reklam. Vad är det för öl ni gör då? Alltså,
Apex heter det. Apex Brewing Company. Hittills har vi liksom varit en väldigt modern form av IPA. Alla ölnördar vet, tror jag, i Sverige vad Apex är.
Mm. Mm.
Alltså, fan, det är en bra, vilken drömgäst vi har. Hör du där, Charlie?
Börjar kännas mindre och mindre som podd och mer och mer som att vi borde klunka upp.
Exakt.
Ja, och då får man en Apex i julbordet, det hör jag det.
Ja, skojar du.
Ja,
vad häftigt.
Ja, men härligt, då har vi bokat det. Vi ska ta fram kalendrarna när vi stänger av mikrofonerna. Och det är nog dags för det, va? Vi ska lämna in hatten, eller vad heter det? Slänga in handduken.
Ja, precis. Jag blir inspirerande att höra dig, Roger. Jättekul. Och vad kul att du ville komma och gästa oss, tycker jag.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Tack så mycket för idag.
Tack.
Tack för idag. Ses om en vecka, eller vi hörs om en vecka, Charlie.
Ja, vi hörs mest.
Podplay.